Det här är Mellan raderna med Gide och Öhman, en podcast om läsning.
Hej Karin!
Hej Peppe!
Vilken bok ska vi tala om den här veckan?
Jag tycker att vi ska prata om Samlade verk av Lydia Sandberg.
Oj. Ja, men jag tycker den, jag har faktiskt inte avslutat den, men jag vill gärna prata om den för jag kommer en bit i den. Jag vill också tala om Tistelhonung. Och visst läste du den också? En årets bokbok.
Ja, jag läste ju den till förra, eller jag läste halva. Och ja. Det tog liksom en ända med förskräckelse, höll jag på att säga. Kom du ihåg att du höll på att reta mig för att jag hade fått någon slags feel good?
Ja, verkligen.
Jag kan säga att den feel good, Karin Gides feel good era är över.
Ja, du blev vaccinerad alltså.
Ja, jag känner det. Att det var liksom bara, nej, det gick inte längre. Någonstans i halva boken. Det är som en relation, vi pratar ju alltid om böcker som att man har en relation med dem, man får göra slut och så här. Det här var som den där snygga, härliga, charmiga, sportiga killen som man liksom tycker känns så fräsch efter att ha varit ihop med en sån här goloasrökande, intellektuell, svår typ. Och så kom man på efter några veckors relation att vi har ingenting att säga varann. Så kände jag med Tistelhonung.
Vänta, hold your horses, så att säga här.
Nu vill jag höra.
Jag vill tala, men jag vill ännu nämna på en bok och sen går vi rakt in i Tistelhonung.
Ja, gör det.
Okej, jag har nämligen också börjat lyssna på My Dark Vanessa av Kate Elizabeth Russell. Min mörka Vanessa. Låter det bekant?
Ja.
Den vill jag nämligen tala om. Den är, jag får nästan rysningar när jag tänker på den. Den ska vi tala om.
Bara titeln låter så himla spännande.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men kan vi börja med Tistelhonung eftersom den tydligen väcker känslor hos både dig och mig?
Jag vill höra en riktig finsk tango-känslostorm här nu.
Nej, men okej, okay, så här. Den här, vänta, vad heter hon? Sara
Paborn.
Hon har skrivit en bok som handlar om en före detta relationscoach som har livnärt sig på att i radio tala om hur man får sitt äktenskap att hålla och hur man ska, och om man skiljer sig, hur man ska skilja sig lyckligt. Och det är ganska mycket klyschor, men folk har älskat det, för folk älskar ju klyschor.
Och inklusive parallell jag själv tydligen, för jag tyckte det var jättekul och, som koncept i början.
Ja, men jag med, alltså ja. Verkligen, man vill ju liksom. Vill du ha hennes jobb?
Nej, i och med att hon, vi får inte kanske spoila för mycket, men i och med att hon, det får man reda på från början, att hon är liksom en misslyckad, alltså hon har failat som relationscoach, och det grövsta, offentligt bespottad.
Det är ju lite härligt, det är, det är egentligen det som fick mig att gå igång för att få läsa liksom om coachingvärlden och att hon, ja men att hon misslyckades så totalt. Mm. Och då har hon ingen jobb och så försöker hon desperat hitta någon slags frilansuppdrag. Och så får hon som uppdrag att intervjua en kvinna som ska berätta om gammal kärlek. Hon som har gift med sin man som visserligen är död nu, men som har gift med honom i vad det är, till och med 60 år, en jättelång tid. Så hon åker ner till Skåne för att intervjua den här kvinnan om livslång kärlek. Och så visar det sig att den här kvinnan vill tala om en helt annan man hon träffade när hon var 17 år. Och hade ett ganska kort, en ganska kort relation med, men som hon fortfarande, som hon fortfarande tänker på som sin stora kärlek. Och det är ju en, ja, det känns ju som ett bra koncept. Sen går de här liksom historierna om det här, det är sommar i Sverige eller i Skåne på
1955.
Ja, och samtidigt livscoachen nu liksom nutid som försöker kämpa på.
Yes. Ja, det är smart tycker jag.
Ja. Men ja, alltså jag vet, jag kanske jag
du bara, ja, och mer än så var det inte.
Ja, men jag kände att jag gjorde en orättvisa om jag säger att jag var tvungen att hoppa över alla de 50-talsskildringarna, för jag tyckte de var så otroligt tråkiga. För det säger kanske mer om mig som är ointresserad av vad som hände på ett pensionat 1955. Jag liksom gick inte alls igång med de här referenserna till raggsockor, vad man åt då och hur det såg ut på pensionatet då. Och
så jag du är inte ens, jag vill bara fråga, du är inte en sån här som tycker det är kul med de här, du vet, de här SVT-filmatiseringarna som Fröken Friman och vad heter den där, den här restaurangfamiljen. Och du gillar liksom inte det här. Oj, vårt de hade nylonstrumpor med söm och äter så här raketost.
Nej. Alltså jag tyckte det var så tråkigt. Alltså jag kollade på den första avsnittet och jag vet att den, just den där Vår tid är nu, vi sätter den så.
Ja, just det.
Att den var så, att den sku, alltså alla hyllar den och så att du måste kolla på den. Och det kanske också när man går in i en tv-serie med för mycket hyllningar i fickorna, så blir man ju ofta besviken. Men jag orkar mig inte sätta in i den. Jag gillar helt enkelt inte. Jag vill att saker och ting ska hända här och nu.
Ja.
Det, sån är jag. Men okej, och så då fokuserar jag istället på den här coachen och liksom hennes relationsproblem under liksom samtida relationsproblem. Men jag tyckte också det var så platt på något sätt. Och det kanske beror på att alla liksom relationsproblem i grund och botten är exakt likadana. Men den här var liksom, och att alla, när man får sitt hjärta krossat, är det svårt att skriva om det på ett icke-klyschigt sätt, eftersom alla människors hjärtan blir krossade på samma sätt. Men det var en besvikelse för mig. Ja, det var ju en trygg värld. Det var en trygg feel-good värld. Så att om man kommer från det där som du talar om, det där rökiga, sunkiga, whiskydrickande, inte duschat på flera veckor, lite liksom litterära världen, så kanske det är skönt att liksom få en sån här, stiga in i det här ljusa, härliga och vetskapen om att det kommer att gå bra på något sätt ändå i slutet världen.
Och sen så känns det lite tomt bara istället.
Ja, men den här var lite som att äta luft, känner jag verkligen. Man blir, det smakar ingenting och man blir inte heller mätt. Men det var inte liksom obehagligt på något sätt. Ja. Det var liksom, ja.
Nej, men jag hade nog en större behållning än vad du hade. Och förra gången vi snackade om den, du var ju till och med riktigt entusiastisk. Så nu ber jag om ursäkt till er om det är några som nu har läst den här och tycker, vad fan snackade Gide om? Jag vet inte, det beror ju lite på kanske vad man har för mindset när man sätter igång. Eller, jag tyckte att premissen var så kul och härlig på något sätt. Och jag trodde att det skulle bli mycket mer liksom svärta kring den här relationscoachens eget livsöde. Och kanske mindre kring de här bina och honungen och den tafatta nyväckta sexualiteten liksom.
Just det. Nej, men det hade jag faktiskt också hoppats på. Mer svärta hos relationscoachen. Mer liksom när hon verkligen går ner sig och liksom hur vidrigt det är att förlora allt för grund av att man blir så berusad av...
Japp, du börjar på spoilervarning.
Nej, men det kommer väl fram genast i början. Gör inte det.
Jag är så rädd nu. Okej, men så den här får vi passera till historien som inte en av de böckerna som vi kommer kanske, som kanske har gjort
läsa om.
Outplånligt intryck, men trevlig semesterläsning.
Kan man säga det så? Kan jag gå med på. Ja. Och jag var så otroligt glad att jag fick det, för jag fick det så fysiskt bok, så jag bara liksom, jag har ju bara läst elektroniskt allt den här våren. Att bara liksom få bläddra en fysisk bok, så det var ju det som också gjorde att jag läste den från början till slut, för det var så, men det är skönt att hålla i en bok man läser. Nu fick jag genast dåligt samvete. Jag hoppas att författaren inte lyssnar på den här podden och blir ledsen för att jag tyckte att det inte riktigt var så bra.
Men man kan inte tycka att allting är bra, faktiskt. Och ibland kan man tycka att någonting är bra och dåligt samtidigt. Om man nu ska fortsätta med den här metaforen kring relationer. Att det går ju liksom inte att hitta. Det är så mycket lättare att bara toksåga en bok från början till slut eller tokhylla. Såklart. Som den här Lydia Sandgren, jag tror att jag råkade säga Sandberg först, förlåt. Lydia Sandgrens samlade verk som har blivit så enormt hyllad. Nu har jag faktiskt inte läst, jag har liksom mest sett rubrikerna, för jag vågar inte läsa recensionerna när jag ger mig in i en bok, för jag känner att jag blir så himla påverkad. Så du kanske har gjort det, du kanske vet mer om vad folk säger. Men, folk
har ju älskat den, den är ju en enormt hyllad debut.
Ja. Vad känner du om den? Hittills.
Vill du dra en liten recap? Vad handlar den om?
Ja, den här romanen, den är alltså typ 700 sidor. Det är en tegelsten och bara det är ju faktiskt imponerande som debutroman betraktat. Den heter Samlade verk. Det för tankarna till en sekvens av historier eller någonting sånt. Och jag tycker att den är en sån. Därför att det är så många parallellhandlingar. Eftersom vi kommer in på djupet på flera olika romanfigurer i den här boken. De två som vi lär känna bäst är en man som heter Martin Berg. Boken tar avstamp i nutid, när Martin Berg är en medelålders bokförläggare som bor i Göteborg. Det är en väldigt stark Göteborgsskildring. Och i början tyckte jag att det var ett jävla tjat om Götaplatsen och Feske kyrka. Men det är ju
Du kan ju inte skriva om Stockholm. Ja. Fel på den här.
Men sen insåg jag så här, min reaktion är ju skitlöjlig, därför att den är egentligen ett tecken på hur enormt Stockholmsfixerad vår samtida litteratur är när det gäller stadsskildringar. Och det kan man ju också störa sig på om man nu vill vara sån. Och det har jag verkligen skämtat om tidigare, att det här tjatet om Södermalm liksom. Men så att jag släpper det och väljer att tycka så här, att det är faktiskt väldigt kul att det är en storstadsskildring i mångt och mycket av en annan stad än just min hemstad. Jag kan lite om Göteborg, min släkt kommer därifrån och sådär, så att jag känner igen mig lite grann, men jag tappar liksom så här detaljer, gatorna kring Masthugget och sådär, det kan jag inte. Men den här Martin Berg, han är förläggare som sagt på ett mindre, vad ska man säga, lite finkulturbokförlag i Göteborg som heter Berg och Andrén. Och han har två vuxna eller halvvuxna barn. Dottern heter Rakel. Och henne får vi också följa på nära håll. Men Martin lär vi också känna som barn, framförallt som ung vuxen. Och en stor del av den här romanen utspelar sig i universitetsmiljö med människor som är runt 20 år och försöker hitta, antar jag, olika banor i livet och sina identiteter. Framförallt är de oerhört intellektuella, varenda människa vi träffar i den här boken. Förutom möjligtvis Martins son, då Rakels lillebror som heter Elis, han är lite lökig, så här slacker tonåring, men alla andra är så fruktansvärt smarta och bildade. Vi får också lära känna Martins stora kärlek, barnens mamma Cecilia, som också är överbegåvad, och Martins livslånga bästa, alltså vänskap, bästa vän som heter Gustav Becker, som är en i nutidsversionen har blivit en konstnär då, visst renommé, eller stort renommé, och hur hittar de sina, vad ska man säga, den boken handlar om familjerelationer, hur vi inte, även människor som står oss väldigt nära, känner vi kanske inte riktigt egentligen på djupet, och även våra bästa vänner. Det finns en del obesvarade frågor kring den här Gustav Becker som Martin, de är som ler och långhalm liksom, Martin och Gustav, och ändå finns det mysterier kring Gustav som kanske vi läsare anar, men som inte Martin verkar riktigt ta in, han är ganska självupptagen, och även kring hans stora kärlek då, Cecilia, från det. De träffas och när de sen skaffar familj, vi får lära känna hennes släkt. Och sen är det då, finns det ett mysterium kopplat till Cecilia som Rakel försöker lösa. Och den här vändningen sker i boken först, nära nog halva boken in händer det liksom, den här, vad ska man säga, det här mysteriet börjar dra ihop sig. Jag tycker att det är väldigt, väldigt, väldigt lång väg in dit. Jag tittade på min inlästa version. 39% hade gått innan det brann till. Så att vi ska inte tro att det är någon slags spänningsroman bara för att det finns ett mysterium kring den här kvinnan och någonting som vi väntar på ska få sin lösning. Utan det är någonting annat. Helt enkelt. Vad tycker du att det är?
Alltså jag tycker att Lydia Sandgren har ett otroligt bra öga för att beskriva vissa känslor och vissa situationer. Som när Martin Berg inser att han är medelålders och på något sätt försöker se tillbaka på vad som hände egentligen. Det är bara, någon knäppte med fingrarna och så plötsligt är han här. Och vad hände? Vart är hans liv på väg nu? Jag tycker det är, och inte bara det, utan liksom i många, jag tror att ett ett liksom skarpsynt sätt att beskriva känslor och detaljer som ofta känns fräscht. Och det, liksom, det har varit min behållning hittills. Och det, just kanske för att jag själv håller på att skriva en roman just nu, jag blir så otroligt imponerad av det, för då känner jag att allt jag själv skriver är ganska platt och klyschigt. Och det är också en orsak till att jag har försökt lyssna på den ganska långsamt, för att jag lyssnar på den lite ur ett, så här, ett romanbyggarperspektiv. Jag har försökt, jag vill äta den långsamt, så att man äter något som är riktigt gott eller riktigt vällagad rätt, vill man liksom inte sluka den utan liksom finsmaka sig igenom den. Så jag har faktiskt inte ens kommit till 39% ännu.
För att ta den här metaforen lite längre då, jag tycker att den här rätten är som en femrätters middag på en oerhört fin fransk och oerhört pretentiös krog, nu är det sagt. Alltså den här boken skulle också kunna heta Lydia Sandgrens samlade betraktelser över hennes enorma bildning, och den är liksom nästan outhärdligt pretentiös i sitt liksom alla de här betraktelserna, de kan sitta och vara fulla och röka handrullade cigg då, de här ungdomarna. Lik förbannat, även om de liksom har druckit 3 flaskor rödtjut, så har de såna här sublima betraktelser över tillvaron och dess existens. Och de drar liksom kosmiska paralleller där de får in allt ifrån liksom Baudelaire till Sartre till Heidegger, till filosofer som man inte knappt känner till olika de liksom holländska renässansmålarna, till, alltså det tar aldrig slut, och så kommer de till så här geniala slutsatser. Och alltså varför kan de aldrig, jag vet inte, kan de aldrig bara tramsa eller?
Ja. Okej, vänta så här. Jag tycker förresten det var en superrolig jämförelse, den där fine dining-restaurangen där man äter en så här 7-rätters tasting menu och det bara kommer in
och så ska man bara, vilken bouquet. Ja. Och jag känner mig nästan dum som läsare. Det är som att någon skulle liksom servera mig sniglar och jag egentligen tycker så här, men det här är inte riktigt min grej. Så bara, det finns inget mer förnämligt än sniglar. Till och med de här jävla unga, de äter musslor och vitt vin när de har råd. Liksom. Vem gör det? Alltså, Gorbispiroger, jag vet inte. Har du varit på ett universitet där folk håller på det här sättet? Nej, kanske gick på fel skola, men på mitt universitet så satt folk och sov liksom på biblioteket och hade inte alls den här kollen. Jag vet inte, jag någonstans är nog bitter och avundsjuk, för jag tänker att Lydia Sandgren, som har en del parallella drag till den här Rakel då, egentligen har haft en mycket trevligare studietid och är mycket smartare och självklart mer bildad än vad jag är, så det kanske kommer. Jag vet inte vad det kommer sig, men jag kan bli lite full i skratt över den här. Kan de inte ta ett steg utan att citera liksom någon jävla filosof? Var det ironi?
Men tänker du så här att det blir att att den kanske delvis fått så bra recensioner för att man känner sig smart och intellektuell när man läser den. Det är liksom motsatsen till att läsa Camilla Läckberg, där man, som man bara liksom, som då är den hamburgaren på In-N-Out Burger, som man frossar i sig och så går man vidare. Medan den här, jag säger inte att det är Kejsarens nya kläder, för jag tycker faktiskt att den är väldigt välskriven.
Ja.
Men att det blir någon slags effekt på att intellektuella människor fattar blinkningarna och kan liksom förstå referenserna, och då känner man sig ännu smartare.
Jo, absolut. När jag var i 20-årsåldern, visst 17 åkte jag till Paris och kände mig jättetuff när jag stod i gryningen på Montparnasse och lyssnade på någon jäkla chanson liksom, och eller kände mig som att jag var en del av någon sån här sång, du vet, den här Paris éveil bla bla bla, och så gick jag in någonstans och beställde en croissant, och det var, den var helt nybak, och du vet, allting var så här, och så drack jag lite svart kaffe och vad man nu höll på med. Men som vuxen är inte det här, det här är ju bara det är som någon slags pås. När jag tittar tillbaka på mig själv så var ju det där en fas, en ungdomsfas som var liksom väldigt poserande på ett sätt och utforskande. Och kanske, det är något gulligt med det också, men kan inte den äldre Martin Berg se tillbaka på sig själv och tycka att han var ganska outhärdlig som ung? Ja. Det tycker jag hade gett en annan dimension till den här romanen.
Nej, jag förstår precis vad du menar. Du vet att, alltså, du menar, när man är 20 tar man ju sig själv på alldeles för stort allvar.
Enormt stort allvar, och man tror att man är så fruktansvärt livserfaren och djupsinnig. Ja. Men de här verkar liksom aldrig växa ifrån den övertygelsen, utan de är fortfarande på det här sättet. Och när Martin pratar med sin dotter Rakel, jag tycker så här, är Elis, de pratar inte ens om så här, vad går på TV eller vad liksom, utan det är så här fina citat och liksom.
Ja, men kan du öva, ska vi ge ut den här tyska romanen? Ja, kan du läsa den och avgöra ifall det är någonting för mitt förlag?
Vilka familjer beter sig på det här sättet? Ja, det kanske de gör, men det känns nästan som en...
I och för sig får jag säga att den här bokens försvar, så innan vi började spela in så sa du att du ska använda din förläggarmamma som lektör till en bok du håller på med. Så det touché, finns ju faktiskt touché. Familjer som
absolut.
Håller på med sånt här.
Ja. Absolut, och ja, jag kan absolut inte hyckla på så. Jag är uppväxt i en väldigt kulturintresserad familj, men nog 17.
Men det finns en gräns.
Pågår det andra dialoger vid frukostbordet än liksom, det är precis som Heidegger brukade, alltså du vet, det var inte riktigt på den nivå, även om vi har massa böcker i bokhyllorna. Och vem är jag att kritisera ett fiktivt romanbygge egentligen? Hon får ju bygga vilken familj som hon vill.
Ja, men det är ju lite tanken med den här podden.
Ja, men jag tycker också, det är väl det att jag kanske tycker att det blir lite snudd på parodiskt, att det blir så, och det tar bort min känsla. Jag vill att de här personerna ska vara mindre intellektuella och mer mänskliga.
Ja, jag förstår. Med kött och blod och lite mer hjärna.
Ja, och lite mer så här motsägelsefulla drag. Kan man inte vara både mystisk och undanglidande och högintelligent som Cecilia och Gustav är, och kanske också vara liksom lite töntig eller lite rolig eller lite, jag vet inte, bara prosaisk på något sätt. En annan grej som jag kan tycka är lite omoget i romanen är skildringen av medelåldern. När unga människor skriver om folk i 50-årsåldern, då är man ju så jävla skröplig så att det liksom, och allting handlar om detta åldrande, och det gör så ont i knäna, och man går och försöker träna, och sen så ändå har man ont i ryggen, och man får inte till det, och man får inte knulla, och man är singel, och allting är så här en enda livslång väntar på död. Det är inte så, alltså newsflash, jag är nästan 50, och det är inte, jag går inte omkring och tänker på åldrandet hela tiden.
Fan, det har jag också tänkt på, som inte just har med den här romanen att göra, men fan vad sorgligt det är om man, först är man barn, sen är man tonåring, sen är man ung mellan liksom 20 och 35.
Sen är man 35.
Ja, men och sen från 35 och liksom, är det, sen är man gammal, eller som man medelålder, så sen är det bara döden som inväntar en. Det är otroligt sorgligt om man liksom 2/3 av sitt liv är gammal och liksom Ja.
Men så känns det ju när man är ung. Och så kände jag när jag stod där på Montparnasse. Om jag såg någon stackars 40-taggare sitta i en bar. Tänkte jag, herregud, stackars människa. Snart är hon död. Alltså,
ja.
Och det kanske är, jag tänker, Lydia Sandgren är så fruktansvärt begåvad som författare. Språket är så, alltså det är så mognad i språket och i de karaktärsskildringar, miljöskildringar, dialogen är väldigt trovärdig, förutom då det här eviga namedroppande, men ordvalen och sådär tycker jag är intressant. Jag tycker den här, som sagt, Göteborgsskildringen är väldigt övertygande. Och hon är född 1987. Det kommer bli fantastiskt att läsa hennes kommande böcker. När förhoppningsvis hon kanske har släppt det här ungdoms... Jag skulle vilja att hon... Vad fan vill jag? Jag vet inte. Jag är i alla fall trött på de här oerhört intellektuella studenterna. Jag önskar att det hade kunnat vara lite mindre sånt. Men, som sagt, det har hänt förut att jag har varit halvvägs in i en bok och har ändrat åsikt om den efter det. Och jag tror, jag har en känsla av att den här boken kommer liksom plocka upp lite tempo och komma igång på ett annat sätt nu.
Något slags tempo och sug måste ju finnas om det då kommer i... Alltså 300 sidor in i den och utan att ha dumpat den som du vanligtvis gör med böcker som du inte sugs in i.
Och det är ju för att det är ju också oerhört bildande. Man känner sig ju smart när man läser den här boken. För mycket av det som hon skildrar har jag faktiskt läst och har åtminstone kunnat om jag nu har glömt det. För jag läste också filosofi och idéhistoria och litteraturhistoria. Och jag var verkligen en sån här, hade åtminstone pretensioner att vara som Gustav och Cecilia och Martin på ett sätt. Även om jag aldrig var så smart kanske och bildad. Men, så att det är mycket igenkänning. Jag tror att om jag ska få vara lite njugg eller någonting. Jag tror att en anledning till att recensenterna är så förtjusta i den här boken är också att de har sån enormt stark igenkänning. Och har kanske också varit och festat på Valand eller i Majorna eller motsvarigheten till det då i Stockholm, vad blir det? Konstfack och Mosebacke eller någonting. Och kanske på något sätt känner sig bekräftade, förstår du?
Aha.
En del av mig, jag känner mig lite bekräftad på något sätt när jag läser det här. Även om det här är på 80-talet och jag var på 90-talet så var det väl de här åren. Men sen kan det är lite också många tidsreferenser, lite väl många tidsreferenser till saker som hände på 80-talet. Och alltså innan Lydia Sandgren föddes, och hon har gjort en sån enormt god research, och kanske nästan lite väl god research, för att vi måste kunna vända blad utan att det är en referens till någon maträtt eller palmemordet eller kurdspåret eller någonting eller vad man hade för kläder eller för hår, för det är väldigt mycket så, musik och, ja.
Men det är väl också något som är otroligt mänskligt ändå, att när man har gjort någonting, gjort jättemycket research, känns det ju som slöseri att inte använda det. Och då vill man ju liksom få in det, jag kan det här, jag vet det här.
Ja, precis. Jag vet vad folk lyssnade på, New Order, på den här festen på Valand förmodligen. Och det är ju helt rätt, hon träffar ju helt rätt. Så att det är också intressant. Hon kanske har gjort en massa, jag skulle vilja veta hur hon har gjort, om hon har intervjuat en massa människor eller...
Läst tidningsklipp och intervjua folk och kolla igenom gamla arkiv. Ja. Det får man ju ändå säga att det är ett imponerande hantverk att liksom både skriva och göra så enormt mycket research. Hon måste ju inte skriva om 80-talet.
Nej, och det märks, det lyser ju genom att det här är en person som älskade skolan. Men det är på något sätt så som att Rakel och Martin är liksom lite som en riktig människa ska vara. De är lite idealiserade. Jag hade tyckt att det hade varit lite skönt om kanske Rakel, som är så himla perfekt och duktig student, man förstår att hon är kanske lite, har ett litet kontrollbehov, hon håller på att putsa fönster och piska mattor och grejer när hon är nedstämd liksom. Men det hade varit rätt bra om hon hade haft typ en ätstörning eller någonting som hade varit lite mänskligt liksom. Vad är baksidan på att vara sån fruktansvärt disciplinerad student och så ambitiös?
Men vet du, kanske det kommer. Vi kan ju fortsätta ta upp den här tråden nästa vecka och se om hon liksom, det blir några repor i fernissan.
Hur som helst, jag är så imponerad av den här boken. Jag skulle vilja använda uttrycket storslag. Det är en storslagen debut. Får man använda den klyschan? För jag tycker det. Det är inte så himla ofta som någon som är född 87 drömmer till med 700 sidor liksom.
Jävligt bra text.
Jävligt bra text helt enkelt. Med så många referenser. Så att man blir alldeles trött. Den är häftig. Och jag tycker ni ska läsa den. Jag vill höra vad ni tycker om den här boken. Den kanske delar folk i olika läger.
Men, fast jag tror att det är en bok som är så hyllad på i alla liksom recensioner. Så jag tror att det är svårt att ogilla den. Eller svårt att komma med. Och för den är så intellektuell. Så jag tror att ingen vågar inte gilla den offentligt. Förstår du vad jag menar? Det är liksom, om man inte gillar den, då säger man samtidigt att man är liksom ointellektuell och inte fattar riktigt bra litteratur.
Det kanske är så att det blir liksom som när man sitter på någon middag med riktigt intellektuella människor och de bara, åh! Det är som i det sjunde inseglet och man bara, egentligen vill man bara säga, fy fan vad jag tycker Bergman är tråkig. Men det vågar man ju inte säga, för man är så jävla ängslig.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Innan vi börjar spela in det här så intervjuar jag Märta Tikkanen eftersom hennes bok Män kan inte våldtas kommer upp som pjäs i Helsingfors nu i höst. Och vi talar om hur otroligt hatad Män kan inte våldtas bli i 1975 när den kom ut i Finland. Hur liksom, folk beskrev den som sliskig chocklitteratur. Det handlar alltså om en kvinna som blir våldtagen på sin 40-årsdag. Och sen hämnas hon genom att våldta mannen tillbaka. Och så ringer hon polisen för att hon tänker att hon vill ta det här straffet. Men polisen tycker att det är så förnedrande för en man att män kan inte våldtas. Och det är så förnedrande för en man att bli offer för en kvinna. Att de vägrar att liksom arrestera henne. Och så handlar det mycket om jag tänker att alla våra lyssnare har säkert läst Män kan inte våldtas. Men den är, alltså, och hon berättar hur folk hade, vilket enormt hat hon hade fått för att ha skrivit den. Och först liksom långt, långt senare så blev den en klassiker. Och jag tänker att jag ser inte att samlade verk kommer att gå motsatt. Samlade verk kommer alltid att vara jättebra. Men jag tycker hur spännande är att man kan skriva en bok som verkligen får de sämsta recensionerna. Och liksom, ja, men hon sa att det fanns ingen recensent i Finland som gav den ett positivt omdöme. I Sverige fick den lite bättre omdöme, men då hade det typ Åsa Moberg som skrev att det här är en klassiker, det här är liksom årets bästa bok, men de flesta var också ganska kritiska. För att våldtäkt hade på något sätt, våldtäkt var sex vilket ju verkligen inte är våldtäkt, det är våld. Men och sex är någonting man inte skriver om för det för. Det är ja, inte okej.
Okay. Men visst var, jag vet inte om det var du eller om det var något jag läste i en krönika av Linda Skugge som, kanske som har skrivit om det här. Men det är så hjärtskärande med utdragen ur Märta Tikkanens brev just till Åsa Moberg och de andra liksom bekantskaperna som sen blev nära väninnor. Efter de här sågningarna och hur skör och liten hon kände sig. Hur hon försöker argumentera med sig själv. Så här, varför tar jag åt mig personligen? Och jag borde och stå över detta. Jag borde vara starkare än så. Men alltså, man vill bara att hon hade kunnat blicka in i
och
framtiden.
Kan du tänka dig, alltså 45 år senare ska hon fortfarande citera vissa, liksom citera meningar ur de här recensionerna som kom 1975. Alltså, för det har satt sig så djupt. Och hon har ju fått upprättelse och liksom, det är ju en otroligt hyllad bok och som har också satts upp som pjäs på flera olika ställen. Jag tror att Luca Oppi satt upp den för något år sedan kanske i Sverige. Och, men att det ändå, att de, liksom, de där formuleringarna fortfarande sitter kvar i henne. Och hon sa bara så här, men herregud, jag var så naiv. Jag trodde bara jag skrev om jämställdhet och försökte skriva hur orättvist jag tyckte samhället var. Och svaret hon fick var att folk blev alldeles rasande. Både kvinnor och män blev liksom... Det blev liksom otroligt provocerande att hon vågade skriva om en sån här sak. Ja, Karin, jag ville bara säga och berätta det här. För det var så spännande att prata med henne.
Hur låter hon idag när hon liksom pratar om de här sakerna? Hur är hennes tonfall?
Hon låter verkligen väldigt, hon lät väldigt pigg och glad. Det var så fint att tala med henne. Men hon... Men hon är fortfarande, hon ser tillbaka liksom med ömhet, tyckte jag, på sig själv. Hon var så att jag var så naiv, jag kunde liksom inte förstå. Jag hade liksom ingen aning om vilka reaktioner det skulle väcka. Men samtidigt sa hon att det var någon slags ilska också i henne.
Mm.
Att hon då också kände att det här är någonting som jag måste skriva för att vi måste ju alla tillsammans förändra världen.
Mm.
Och jag tänker det är väl... Ja, och det gäller väl fortfarande. Här i USA har vi mitt inne i Black Lives Matter-protesten och det är väl samma sak. Att någon måste ställa sig längst ut på frontlinjen och liksom... Och...
Inte ha det här konsekvenstänket. Alltså,
nej, exakt det.
Annars händer ingenting. Det är väl samma sak. Jag pratade med en kvinnlig företagsledare som sa så här, jag får alltid höra att jag är så himla modig, att det var så modigt av mig att driva fram det här för att men jag är inte modig, jag bara tänkte aldrig. Jag tänkte aldrig att det kunde gå åt skogen. Utan jag bara var mitt uppe i det jag gjorde. Och då så sa jag, men är inte det samma sak som mod på ett sätt? Att man kanske inte tänker hela tiden risk och att vara försiktig och så. Det är väl någonstans också samma sak som mod. Men hon kunde liksom inte kännas vid det, vilket tyder på hur blygsam hon är egentligen kanske. Men...
Nej, men jag förstår precis. Och vet du vad, nu... Alltså jag läste Ellen Strömberg som är finlandssvensk författare, jättebegåvad, och hon ska dra en skrivkurs i sommar och hon skrev så här att när man skriver kan man kan inte redigera samtidigt som man skriver. När man skriver måste man bara skriva. Och jag tänker att det handlar väl samma sak, det är väl också någon slags mod i att bara det får liksom bära eller brista, nu kör vi. Håller man på liksom att väga varje steg eller varje ord eller varje mening, då liksom kommer man aldrig någon vart. Ibland måste man bara blunda och trycka på gasen och liksom ta konsekvenserna när de kommer.
Jag undrar hur det skulle vara, och så kanske Lydia Sandgren har gjort, jag vet ju ingenting om henne eller hur hon skriver, men jag undrar om hon har gjort den här liksom icke tillrättalagda prosan, om hon bara skulle köra, hur ser hennes romanus ut liksom? För det känns så som att hon lägger in så himla många referenser och det känns så otroligt liksom polerat.
Ja. Du vill ha lite mer så att Tone Schunnesson i Lydia Sandgren.
Ja, kanske det. Eller så, jag vet inte. Men det skulle vara intressant. Samtidigt är det ju det som är så njutbart med samlade verk, att prosan är så snygg och säker.
Man känner sig så trygg i den.
Ja, det är sånt flow och det är sånt otroligt... Allting är liksom väl avvägt och perfekt konstruerat.
Så jag skulle verkligen vilja läsa den som fysisk bok. Jag vet att det är ett himla tjat om fysiska böcker nu det här avsnittet, men jag är så trött på att lyssna på böcker.
Ja, och då vill jag bara göra ett medskick åt lunch med min syster idag som är då bokförläggare. Och hon sa det att det är så många fina bokhandlar som går på knäna just nu för att folk inte vågar ge sig ut och köpa fysiska böcker i bokhandlar. Och jag vet inte hur ni löser det mitt i coronakrisen, men kan ni ringa och beställa böcker och be dem ställa ut en kasse liksom, eller någonting sånt där. Men snälla, stöd era bokhandlar, köp fysiska böcker på något sätt, därför att webbförsäljningen går okej, men den kompenserar inte för alla de här. Och bokhandlarna behöver ju kunna betala sina hyror och sådär. Så att låt oss köpa fler böcker, tycker jag, om vi kan och har råd.
Ja, och också kanske så här, köp en bok med. Om man går hem till någon på middag,
ja, just
så
det.
Ta en bok med istället, ja, för en
jävla valpolicella. Skit i det, eller blommor. Ja. Köp en bok. Ja,
ja.
Bra. Veckans budskap, positiva uppmaning. Men vi har ju också veckans rant. Vad skulle du vilja ranta om denna vecka, Peppa?
Oh, du tar mig på pottan, Karin. Vad ska jag vilja ranta om? Jag skulle vilja... Kan inte du börja?
Ska jag trigga igång dig?
Ja, please.
Om jag säger all lives matter, vad säger du?
Ja, då? Men gud. Alltså, vet du vad? Ärligt talat, jag trodde att vi var så långt förbi all lives matter. Men håller folk på med det fortfarande?
De gör ju det. Ja. Man ser ju den jävla taggen i sitt flöde. Jag blir galen. Skärp er. Varför ja, känner jag så? Kan du förklara, du som är så pedagogisk?
Ja, men så här förklarar jag tror att det var Vides lärare, alltså min sons lärare, som förklarade så här. De pratade om det i skolan, att om man har en kompis som har ett blödande sår, man skrapar upp knät till exempel, då sträcker man den här personen ett plåster, och det betyder inte att inte alla andra knän ska vara viktigt, utan det är just nu är det just det här knät som blöder, och då måste vi fokusera på det. Liksom, ja. All knees matter, men just nu blöder det här knät, så därför måste vi fokusera på det. Mm. Och så är det väl med Black Lives Matter, eller så är det med Black Lives Matter. Det här är ju en grupp som är otroligt som har lidit otroligt mycket, alltså 400 år av förtryck. Gud vad jag talar mycket om det här, tycker jag, olika poddar, men alltså det är ju chockerande hur ibland känner jag så här, det här kanske man inte borde säga på det, men att det finns ändå en ganska stor oförståelse om hur institutionaliserad och strukturell rasismen är här i USA. Alltså rasism är rasism, och det finns rasism i både Finland och Sverige och fan i hela världen. Men här har den liksom, tar den sig i uttryck på, nej, den är strukturerad också och institutionaliserad också i Sverige, men det finns liksom en sån otroligt fruktansvärt grym historia om hur hela det här landet har liksom, det här landet är ett rikt land på grund av gratis arbetskraft som folk jobbar som slavar.
Ja, och det har liksom byggt. Mm.
Ja, och det är någonting så fruktansvärt, och de här människorna har liksom, jag menar, ännu på 60-talet, 65 fick vita och svarta gifta sig med varandra. 65, det är liksom en sån närhistoria. Mm. Och den här diskrimineringen har ju liksom, ja men när folk ojar sig över att folk går i till exempel går i de här Black Lives Matter-protesterna och tänker, säger så här, men herregud, tänker ni inte på pandemin? Ni kommer ju att smitta varandra otroligt mycket. Men du kommer ju säga så här, att alltså, att vara svart i USA är att ha sämre hälsa. Liksom att vara, är man svart har man liksom sämre jobb, sämre sjukförsäkring. Man har det vanligare att ha diabetes och lungsjukdomar. Alltså nästan tre gånger, den svarta minoriteten är nästan tre gånger så drabbad av den här pandemin än om man är vit. Det är liksom att gå ett protest och kräva jämlikhet och liksom bättre förhållanden handlar direkt om hälsa. Det är liksom ingen, det finns inget motsatsförhållande mellan att gå i en protest och att vara frisk. Det finns liksom, och jag tycker att det finns en så trots allt en ganska liten förståelse för hur USA och liksom rasismen här fungerar i Finland och Sverige. Mm. Och som är alltså de nyhetsmedierna jag aktivt följer med.
Och tyvärr har ju de här liksom avarterna så att säga, där ungdomar som inte alls har någon politisk medvetenhet alls, för alla ungdomar har inte det bara för att de är unga, som då går ut och ger varandra stryk eller förstör för butiksinnehavare. Det har ju inte hjälpt någonting heller.
Fast vet du vad?
I Sverige.
Alltså nu kan jag inte tala för Sverige, men jag tror faktiskt att den här plundringen har hjälpt Black Lives Matter i USA. För jag tror att om man bara hade haft fredliga demonstrationer, tror jag liksom att nyhetsmedierna hade tröttnat ganska fort på att skriva om det. Och jag tror att alltså de här folk som krossar skyltfönster för att stjäla ett par sneakers, de har ju som du säger ingen politisk medvetenhet. Men jag tror faktiskt att det har varit förstörelse har gjort att nyhetsmedia har skrivit om det och att den här saken liksom inte har dött ut och ingen har blivit klappad på huvudet, utan att det verkligen har lett till konkreta åtgärder. För det är liksom en historisk tid här alltså, att man förändrar hela liksom polisväsendet.
Men samtidigt, liksom jag förstår det, och det kan nog vara så i viss mån, men samtidigt så har det ju också gett liksom mylla till mer konservativa personer som då liksom anklagar hela rörelsen för att vara våldsam. Förstår du? Så det är ju också kontraproduktivt samtidigt som det kanske är produktivt. Historien får väl utvisa vad som händer.
Men före valet, före 2016, då var liksom bara ungefär 40% av amerikanerna tyckte liksom att Black Lives Matter var någonting, att var en viktig rörelse. Och att företag, att skriva Black Lives Matter eller gå ut för Black Lives Matter för företag var liksom en ganska farlig politisk yttring. Men nu när New York Times mätte liksom hur många amerikaner som stödjer Black Lives Matter-rörelsen, var det liksom över 70%. Så liksom det finns en...
Men det behöver ju inte bero på skadegörelse, utan det kan ju...
Nej, men jag tror att skadegörelsen har haft en spelat en roll i att liksom det har skrivit så mycket om det här, och att liksom polisens agerande har fått ett extra mycket strålkastar just på sig i och med den. Och nu säger jag verkligen, vill punktera att jag tycker inte att Buildings Matter 2, som det var en tidning som en Philadelphia Inquirer som verkligen hade den rubriken. Och han fick ju såklart
kanske var lite tondövt så att säga just nu. Ja.
Men jag tror faktiskt att det har spelat en roll att de här frågorna har lyfts upp. För det handlar, och det säger ju också de här, för det är ju alltså ett argument har varit att gud vad politiskt den här podden nu blev, men jag tycker att det här är en viktig sak att tala om, att vita människor reagerar först när deras liksom affärer blir nedbrända. Nu är det såklart också, det är ju inte bara vita personers affärer som blir nedbrända, men det har verkligen varit ett sätt för folk att få upp ögonen istället för att liksom vända sig bort och tänka att det här berör inte mig, de här protesterna.
Mm. Hur är läget i LA nu då? Hur är stämningen?
Nej, men nu, alltså det är lugnt och fint. Jag tycker att det är så... Alltså det har varit det känns verkligen så, det är så kärleksfullt. Överallt på husen så finns det skyltar, det står Black Lives Matter, och folk är verkligen, folk är så engagerade här. Alltså det har ju funnits bråk med polisen och förstörelse, men det har varit liksom en pytteliten del av de här demonstrationerna. Alltså mest av allt har det varit liksom kärlek och nu rör vi oss mot förändring. Det känns verkligen som att leva en historisk tid just nu. Jag undrar faktiskt, igår satt vi i parken hade en picknick, och då kom det, alltså för polisen har ju fått otroligt mycket kritik, och då kom det 3 stycken ridande poliser förbi och hälsar jättevänligt och glatt åt alla, och alla blir ju glada när man ser hästar. Och jag undrar om polisen kör någon slags charmoffensiv nu för att förbättra
sitt rykte. Inte tappa helt förtroendekapital, men det är inte så himla korkat att göra det faktiskt. Det kanske behövs. Det behövs nog både och det, man ska förstås inte liksom sminka grisen och hej och hå, om det inte ligger någonting bakom. Men jag tror nog att det är ganska smart att visa unga människor att det finns faktiskt rekopoliser också. För det här, liksom, det finns ingenting som gynnas av ett grundmurat polishat som är liksom onyanserat. Från folk som knappt har träffat poliser. Det tror inte jag är heller vägen framåt.
Nej. Verkligen, men polisen inte. Måste ju se över, alltså i Minnesota har de ju verkligen nu rösta för att göra om hela polisväsendet, göra liksom kolla polisens befogenheter, se vem som har liksom mer så här community poliser som man känner till med namn liksom, och har liksom, som helt enkelt har, men som du säger, har en närmare relation med invånarna i staden och specifika områden.
Nu måste jag bara säga till obetydlig, för att jag tycker ändå det är en rätt viktig sak i sammanhanget. Jag har sett så mycket rapportering. Sverige är ju, som många andra länder, följer ju allt som händer i USA tätt, och det är väldigt stor kärlek till USA genomgående, tycker jag, i Sverige sen så många år bland många. Så det är liksom det här är ju super super intressant för svenska medier, som då, man märker det att de gör liksom rewrites av någonting som de har läst i New York Times eller så, för att alla redaktioner är så himla underbemannade. Men kan ni inte skriva hals som översättning till neck, därför att det är ganska viktigt det här med George Floyd dog och vilka förändringar som ska genomföras i Minneapolis polisens olika taktiker för att liksom brotta ner olika potentiella brottslingar och så. Neck betyder hals och throat är liksom inne i halsen, men man, i dagligt tal så säger man ju att du har ett halsband around your neck liksom. Men det står hela tiden om George Floyds nacke.
Mm. Det är verkligen en slarvig översättning.
Jag tycker det är slarvigt. Och det, jag vet att det finns ett, jag tror det heter false friend eller någonting. Det finns ett sånt uttryck när saker som wrist betyder inte vrist liksom. Nej. Det betyder handled och såna här saker.
Ja.
Så det är ju false hemskt friend.
Ja. Oh, vad fint.
Eller, det är lite gulligt.
Ett fint uttryck.
Ja, nu blev jag lite Lydia Sandgrensk. Det är så här, sånt här som jag brukar prata om med mina... Nej.
Du, jag älskar det. Det var ju jättebra. Okej, jag har ännu en bok jag vill tala om.
Ja, som do it.
Som är jättebra. Det är My Dark Vanessa, Min mörka Vanessa av Kate Elizabeth Russell. Och den handlar om en 15-årig flicka som går på en internatskola och blir kär i sin 42-åriga lärare. Och de inleder en relation och hon känner att det är ju spännande för henne, hon har aldrig blivit kysst och hon har liksom aldrig egentligen varit kär ordentligt, och han groomar henne, alltså han, det blir ganska tydligt igen så att han vet vad han gör, och hon känner, men hon känner ändå att hon är i kontroll och det här är en relation som är de är på en likvärdig relation och det är samtycke. Och det är verkligen otroligt obehaglig läsning stundvis. För att fan, när man är 15 år är man ett väldigt barn. Ung. Alltså, man är ju verkligen ett barn. Om man är liksom, jämför alltså med 42-årig gubbe. Det är, men hon ser det här liksom, han ger henne Lolita såklart. Kräks
i halsen.
Ja, men det är obehaglig läsning stundvis. Och då klipp till när hon är vuxen. Och MeToo-rörelsen. Och så är det en annan kvinna som kontaktar henne. Och den här kvinnan berättar att hon, när hon var tonåring, när hon var liksom 15, så hade hon en relation med den här samma läraren. Och då kastades allt upp i luften, för då liksom den här, hon har ändå som vuxen har liksom den här huvudpersonen sett att det här var liksom en relation hon hade. Men nu när hon på något sätt börjar få se ett mönster så inser hon att hon egentligen blivit utsatt för han har liksom våldtagit henne.
Mm.
Och det är en... Alltså det står här, när jag läste om det, står det att hon har skrivit på den här boken i 18 år. Det har liksom varit en lång process. Men den är väldigt bra och väldigt hemsk. Jag vill faktiskt att du läser den eller lyssnar på den så vi kan tala om den i nästa avsnitt.
Mm.
Om jag får ge dig en uppgift. Om du pallar det liksom.
Kom du ihåg för ett par år sedan när vi pratade om den här Laura Dern som har regisserat The Tale som är för HBO va? Eller Netflix, en tv-serie.
Ja.
Den handlar också om en vuxen kvinna som på något sätt, hennes minnen, bortträngda minnen kommer fram från när hon var kanske 14 och också blev groomad och förförd av typ hennes ridlärare eller någonting sånt där. Den är otroligt otäck och det är samma typ av hisnande känsla när man liksom får gå in i hennes huvud och förstå undan för undan att det här inte var en kärlekshistoria, det var ett övergrepp. Hon var inte utvald och speciell, hon var ett offer. Liksom. Och vad fruktansvärt det är. Allting liksom bara faller. Och hur sorgligt det är med unga människor, och även vuxna för all del, hur man bygger upp som en försvarsmur runt sig själv för att det gör så jävla ont att förstå att liksom hon blev våldtagen av den här mannen och hur han utnyttjade henne. Och det finns säkert så enormt mycket skam i det här.
Det är just det, skammen i att vara ett offer. Och när man är så där ung, när man är tonåring och på något sätt lever mellan att vara barn och vara vuxen, och det bästa, alltså det som man vill allra mest är att vara vuxen. Man vill liksom vara mogen, man vill, och det är liksom såklart det är ju, alltså en strävan är att bli vuxen, och om det finns en annan vuxen människa som ser en och som låtsas att man är på, att man är lika.
Det
är klart man vill ta ett steg in i den världen.
Ja, det är klart man känner sig så otroligt utvald
och sedd. Ja, precis. Ja,
och man blir så, de är så skickligt manipulativa, den här typen av förövare. Jag tycker predator är så bra ord på engelska, men
ja.
Ja.
Men jag tänker att det är också viktigt att skriva
varje gång jag pratar om sånt här. Ja.
Ja, men konstigt är det ju ändå inte kände så. För det är ju bra liksom alla de texter som finns om det här. För att också på något sätt ta bort skammen kring att vara ett offer. För att offer är liksom ingen personlighetstyp eller någonting som en viss typs människa inte är offer. Mm. Utan offer är ju någonting som någon annan gör en till. Någon annan förgriper sig på en. Det är, liksom, det är ju ingenting som man själv kan påverka. Nej, om man blir ett offer.
Om man är ett barn och de är vuxna. Jag hoppas så innerligt att de här Jeffrey Epstein-människorna i världen inte får komma undan med det på samma sätt nu. För att det finns, är det någonting som MeToo gjorde var ju visst ställa folk till svars, men framförallt hjälpa till att utbilda unga kvinnor i vad gränserna går och vad som är, och omvärlden. Det blir liksom ett uppvaknande för omvärlden. Jag hoppas verkligen att vi andra som står bredvid och kanske för 20 år sedan hade liksom noterat att det där är ju lite konstigt kanske. Att man liksom är lite mer så här, ta bort den här jävla filtret från ögonen och säg till. Slå larm, prata med den här unga kvinnan. Ja.
För precis, för hittills hade det varit så att det liksom är lite pinsamt att ställa en fråga och vara sådär att nu tycker jag att det här, att det som ni två sysslar med inte är okej. Men istället att det ska bli otroligt skamfyllt att inte göra det. Att se bort, att skammen ligger verkligen i den som anar någonting men väljer att inte säga till.
Mm.
Men jag kan verkligen rekommendera Min mörka Vanessa. Mm. Den är...
Vad sa du att hon heter, hon som har skrivit den?
Hon som har skrivit den heter Kate Elizabeth Russell.
Bra, så den har vi talat om. Lydia Sandgrens samlade verk. Sara Paborns Tistelhonung. Det är väl de verken vi har nämnt den här podden. För att vi fick ett meddelande från en lyssnare som ibland tycker att vi är lite otydliga med titel och författare. Så att det kan vara bra att ha med det. Vi kan ju också hashtagga in det på ett annat sätt i sociala medier. Du, vad kul. Då får vi fortsätta att prata om samlade verk. Jag hoppas att det blir en jag tror att det kommer, jag anar att det kommer bli den kommer utvecklas på ett annat sätt nu, den här romanen. Jäkla läsupplevelse.
Okej, ja, men visst är det. Jag ska läsa vidare eller lyssna vidare i den. Och så pratar vi mer om det nästa vecka.
Ja, ta hand om dig och ta hand om er, hörni. Nu börjar sommaren. Vi hoppas att det blir ljusare på alla sätt och vis. Det är en intressant tid vi lever i. Någonstans
så diplomatiskt
ändå,
av dig.
Ja, nej, men någonstans måste vi ändå känna att fan, vi var med nu, Peppe. Vi var med när allt det här händer. Va?
Ja, helt vansinnigt när man tänker på det. Mitt inne i pandemin och liksom Black Lives Matter.
Ja, men den här medborgarrörelsen. Man får ju lite gåshud. Ja. Fy fan, vad
visst gör, får man
häftigt
det
ändå. Ja.
Läs böcker, köp böcker och tack för att ni lyssnar på den här podden. Vi ses nästa vecka.
Puss och kram. Hej då.
Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öhman, en podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öhman. Glöm inte att du kan mejla dem på mellanradernapodden@gmail.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.